Va? Ska jag säga någonting?
Ja,
Eller?
säg någonting kan du göra.
Ja, jag säger saker.
Ja, det är bra. Jag säger också saker. Ja, det är bra.
Snedtänkt. P1, Sveriges Radio.
Nej, men se god dag ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Och idag har jag tagit på mig den här lite koketta rösten. Det är för att vi ska prata om Carl Gerhard. Då blir man på en gång liksom lite mer förfinad, lite mer estradör helt enkelt. Kalle Lind heter jag och jag sitter mitt emot Matilda Magnusson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi har ju pratat Björn Afzelius tidigare.
Det har vi gjort.
Och nu är du här för att prata om en annan död gubbe.
Ja.
Ja. För mig är det här ju vardag. Men du är helt bekväm med att vara det unga kvinnliga alibit.
Ja.
Ja.
Bland det är bra. Döda gubbar.
Ja. Carl Gerhard var en stor revykung, estradör som sagt, kuplettförfattare och kulturpersonlighet verksam mellan säg sent 10-tal och till sin död 1964. Du har skrivit en uppsats om Carl Gerhard.
Ja.
Carl Gerhard ur queer-perspektiv.
Ja, jag har försökt upp mig på en tolkning av främst sången Jazzgossen.
Mm.
Jag skrev den i musikvetenskap och så fick jag in lite queer-teori och Judith Butler, Foucault med flera.
Och andra sådana som ni tycker om vid akademin.
Ja, precis.
Mm. Carl Gerhard kommer troligen att behandlas fler gånger i den här podden ur lite olika vinklar, tänker jag. Det är så pass stort, intressant och inte minst viktigt ämne att jag tror inte, man kan inte bara liksom säga nu ska vi prata Carl Gerhard en timme, utan man får på något vis flytta strålkastaren mot olika aspekter av den här mycket mångfacetterade mannen och konstnären. Men det är ju inte ur luften gripet att det finns någon sorts queer-perspektiv på Carl Gerhard. Det var ett begrepp som ingen använde på hans tid, men nu för tiden använder vi det.
Ja, och just i många sammanhang i just kabaretttradition och sånt så har det ju också forskats som i Tyskland om hur det såg ut på 20-30-talen där med just queer och kabaret. Liksom.
Vad är queer?
Det är ett väldigt svårt begrepp att kunna alltså verkligen definiera. Och det skriver de som är queerforskare också. Det grundar sig ju i istället för att man undersöker det avvikande som i det här den heterosexuella normen, då blir det homosexuella till exempel, sätter själva heterosexuella normer under lupp.
Ja, man flyttar lite grann på normen.
Ja, precis.
Alltså man flyttar den från mittfåran till dikesrenen.
Ja.
Alltså queer betyder väl egentligen konstig.
Ja, precis. Ja.
Men det är ju inte så vi använder det, utan när vi använder det, och särskilt när ni akademiker använder det. Jag märker att jag ofta försöker få det till att jag bara är som en fattig bonde.
Ja.
Och ni där, ni som går med vita mössan på. Jag har ju själv pluggat såklart x antal år, 5,5 för att vara mer korrekt.
Mm.
Så att jag får väl räkna mig till er då. Jag använder också begreppet queer.
Mm.
Men när vi använder det begreppet så handlar det ju om sexualitet, kön, genus och annat sånt här som har varit på tapeten under det identitetspolitiska tidevarvet.
Ja, och mycket om vad, liksom, vad är kön och vad är genus? Liksom, är det konstruktion? Är det biologiskt? Alltså alla såna här. Kan man, som jag också skriver om, liksom, det här att parodiera homosexualitet eller transvestism eller allt sånt här för att komma åt någon slags, ja, bara luckra upp alla gränser och se var man hamnar. Och så är det ju mycket makt inblandat också. Eftersom det grundar sig i Foucaults maktstudier och liksom så här, så ser man ju ofta att det heterosexuella har tagit över mer och mer för att hålla människor i schack, och att när man under 1700-1800-talet började sätta fingret på homosexualitet, att det finns någonting som är homosexualitet och att det finns något som är heterosexualitet, då blir det ett sätt att hålla människorna i schack lite mer. Så att det används ju, de här definitionerna, på olika sätt för att utöva makt också. Och det är ett rätt intressant utgångspunkt för hela queer-rörelsen sen?
Ja, man kan väl någonstans hävda att hela alltså begreppet normal, alltså det var ju ett vanligt argument när vi diskuterade homosexualitet på mellan- och högstadiet, att folk sa, men det är ju onormalt. Vilket ju någonstans rent statistiskt är. Det är ju mindre vanligt. Alltså, det är ju inte det normala. Det är inte det genomsnittliga. Så var ju vårt då, vi som var lite mer frisinnade, vårt argument var, ja, fast är det ett argument? Måste allting vara normalt? Varför är det viktigt för dig att det här ska vara så normalt? Varför är det viktigt att ha det här, att samlas i ett kluster i mitten? Det var ju vårt argument då, vi som kom från den finare sidan av stan.
Ja, så. Och jag tror att mycket av det kan man nog återse i Karl Gerhards person också. Det lilla man kan utläsa liksom av hans eget sätt att leva och tänka och så är det ju, han är väldigt fri i sina tankegångar om sexualitet och allt sånt. Men han älskade konst, han älskade skönhet. Och på det sättet så för honom så tyckte han det var väldigt vackert med maskulina män och feminina kvinnor. Det var liksom hans utgångspunkt. Han tyckte det skulle vara så, för att han tyckte det var vackert. Och han har också ett rätt fint, som jag har som lite förord i min uppsats, en dagboksanteckning från 1956. Då skriver han att man dömer de ej normala, inom citationstecken, efter den undre världen. Gör man så med de så kallade normala, skiljer man inte där på last och lust.
Vi kan ju gräva lite i det här. Nej, men alltså på ett vis så känner man ju sig som någon sorts likskända eller sådär, när man släpar fram någons gamla skelett ur garderoben.
Ja.
Men jag är ganska övertygad om att om Karl Gerhard hade levt i en annan kontext, där det inte då var först kriminalitet och sen sinnessjukdomstämplat, så jag är helt säker på att han hade levt oerhört öppet som gay. Han var visserligen gift 3 gånger. Per Gerhard, hans son, har skrivit en biografi över Karl Gerhard som inte är så gammal, 10 år gammal ungefär.
Ja, 2007. Ja, precis.
Det är ju ett kapitel som handlar om fadern och homosexualiteten. Och det är ju uppenbart att Per Gerhard var ganska gammal när han förstod att far är inte riktigt som andra.
Ja, och han, som jag läser fram det, så vill han inte riktigt förstå. Nu är vi verkligen att gräva fram lik. Men det är ett väldigt motstånd i att vilja överhuvudtaget ta i det här att hans pappa kunde vara något annat än heterosexuell. Och då handlar det om det här ryktet som spreds liksom. Det föreföll mig otroligt att en man som var mäktig en sådan passion för en kvinna plötsligt skulle ha förändrat så i sitt känsloliv. Särskilt som jag inte kunde finna minsta skillnad i hans livsföring. För mig var slutsatsen klar och enkel. De rykten som spreds var helt enkelt lögn och förbannad dikt.
Men det här är ju skrivet i preteritum. Alltså ja. Här återberättar ju Per Gerhard hur processen såg ut inom honom.
Ja.
När det successivt gick upp för honom. Han har väl tidigare berättat att han har suttit i, tror jag, en tågkupé tillsammans med sin far och dennes dåvarande fru, om det var Britta Werner eller så. Och att de hade tittat så oerhört kärleksfullt på varandra. Alltså på Gerhard, det är liksom ett väldigt varmt barndomsminne han beskriver.
Mm.
Han kunde se, han kunde närmast ta på laddningen, kärleken, tilliten mellan Karl Gerhard och hans fru.
Mm.
Och detta har han ju i sig. Och Per Gerhard, som när han född på 20-talet och så, han är ju verkligen uppvuxen och fostrad i en heterosexuell normativ kontext. Alltså han var ju uppfostrad, inte av sin far men av omvärlden, med att man som ligger med man begår en styggelse.
Mm.
Det är uppvaknandet han beskriver här.
Ja, absolut. Men det finns, ja, det som han menar var enda gången han kunde dra tanken att det faktiskt förhöll sig på ett annat sätt, var att han efter en middag som de har haft i Kråkslottet har Karl Gerhard lagt upp en bok väldigt demonstrativt på soffbordet, så att Per ska se, du kan få känna igen den. Och då är det bilder på konstnärligt lagda liksom nakna män. Väldigt demonstrativt la upp på soffbordet och sen gick upp och la sig liksom, och lämnade Per med det. Att det är liksom det enda som han kan erkänna det för sig själv. att det skulle kunna förhålla sig så. Att han, om man då skulle jämföra med Fatima som går ut i Aftonbladet eller då var direkt och bara, jag har växt upp med två pappor. Och det är väldigt klart och tydligt att det var så.
Ja, men man ska ju förstå bland annat att Carl Gerhard hade alltså två barn. Per Gerhard som är född någon gång på 20-talet, Fatima Ekman som är född tidigt 40-talet. De är ju uppvuxna i helt olika sammanhang. Per Gerhard har ju aldrig vuxit upp med sin pappa.
Nej.
För att de skiljer sig ganska fort. Carl och modern, vars namn jag har tappat. Det är ju inte så, jag tror inte ens han är liksom och besöker kråkslottet varannan helg eller så, utan han träffar med sin pappa på premiär under sin uppväxt. Och sen tillhör han ju de här som likt Gösta Ekman den yngre, eller Hasse Ekman, eller vem det vara månde, som har sökt sig till teatervärlden, förstår vi nog amatörpsykologiskt, i ganska hög grad för att få vara med sin pappa. Det finns någon figur där som jag har någon sorts samband med. Jag skulle gärna lära känna honom, men då får jag väl söka upp honom på hans arbetsplats och bli en sån som han är. Det är ju en, så Per Gerhards process ser ut. Fatima Ekman, det är ju en liten afrikansk flicka som Carl Gerhard lär känna i Köpenhamn. Där han lär känna hennes mamma, och hon har då tre barn. Och av olika anledningar så blir det Carl Gerhards adoptivdotter. Vilket ju också är enastående när man betänker det, efter att alltså Carl Gerhard, som vid tillfället är en bra bit över 50, tror jag.
Ja, oja.
För alltså ensam adoptera, det tror jag har varit svårt idag.
Ja.
Och jag tror det var generellt väldigt svårt då. Folk tänkte, men ska en man ta hand om en dotter, men ett barn, hur ska hon få mat, vem ska städa? Då kunde Carl Gerhard hänvisa till sin hushållerska. Jag har ju någon som tar hand om det här. Men han bodde ju alltså tillsammans med Göte Eriksson. Och Göte Eriksson var en också rätt mycket yngre man som verkar ha haft alla funktioner som finns i Carl Gerhards teatermaskineri.
Ja.
Han beskrivs som chaufför, han beskrivs som sekreterare, han beskrivs som allt i allo. Han medverkar ju en del på scen, han var också lite sufflör, han tog hand om att kopiera upp manus. Han levde för Carl Gerhards revyer 24 timmar om dygnet. Han levde för Carl Gerhard 24
precis.
Timmar om dygnet.
Precis.
Och han är alltså den andra pappan som Fatima,
ja,
som vuxen har vittnat om.
Det har ju gjorts nu två pjäser. Dels en som Irena Kraus har gjort. Först var det ju Rickard Wolf som spelade Carl Gerhard i Stockholm när han gick.
Ja, det är samma pjäs som sattes upp där som har gått i Göteborg.
Precis, och nu är det Thomas von Brömsen som spelar Carl Gerhard. Och det är ju väldigt tydligt, där den heter ju Carl Gerhard, en fantasi om en revykung. Så det säger sig redan i titeln att det är verkligen ett litet drömspel. Sen så finns det också en pjäs, eller vad ska, en kabaré, som Malmö Opera har satt upp. Som heter Jag blir nog aldrig bjuden dit igen, med Lars Humble.
Lars Humble som är en gammal härlig teaterfjolla som har gjort sina 40-50 år på Malmö stadsteater. Gärna i de mest flamboyanta rollerna. Han spelar, jag minns honom som konferencieren i Cabaret. Som ju är en oerhört queer roll.
Yeah.
Som ju också sådana som Rickard Wolf och Rickard Karlsson och så, gladeligen har spelat.
Och Matilda Magnusson.
Se där.
Ja, men i alla fall den pjäsen då, den grundar, det är Erik Fagerborn som har skrivit manus till den. Men den grundar sig i citat ur Carl Gerhards brev och dagböcker och brevväxlingen då mellan Göte och Carl Gerhard. Tyvärr fick jag inte tillfälle att se den någon gång, men på ett av våra höstmöten som vi har i Carl Gerhard-sällskapet så kom delar ur den här ensemblen och bjöd på några delar ur pjäsen.
Ja, för det glömde vi säga inledningsvis. Du är ju vice ordförande i Carl Gerhard-sällskapet.
Ja!
Jaha! Jo då!
Nåja!
Jag ber.
Och den brevväxlingen där skulle nog vara väldigt stark att få läsa av fler människor. För att det är rena kärleksbrev. Jag längtar efter dig så. När ska vi få vara tillsammans? Jag kan inte leva. Alltså, totalt ömsesidigt.
Men det här innebär ju att de någonstans finns tillgängliga. De finns arkiverade för att pjäsförfattaren ska ha haft en möjlighet att läsa dem.
Ja, ja, om jag inte minns fel.
Så var det något med av terrakotta. Polerad referens.
Måste in.
Om jag inte minns fel, så var det något i terrakotta. med beige kantband. Västen drog sig, tror jag, skönt mot grönt. Min näsduksfärg den var vald med vad jag då kalla måtta. I slipsen fyra kulörer om herraväldet brotta.
Jag tror nästan att det var Fatima som hade delat med sig av det här till den här Erik Fägerborn då. Det är liksom, man får ju hålla på och pussla med det här. Och det är också något när jag satte mig ner och skrev de här. Jag har skrivit en uppsats till om Karl Gerhard som mer handlar om det politiska. Men båda de här uppsatserna så hade jag mycket så här tankegångar att, men varför ska vi gräva i det här? Nu tar vi liksom, vi tar materialet, det vi är intresserade av. Så i någon slags försvarstal så har jag ju tankegångar om att det är inte det som är relevant vad Karl Gerhard själv var, hur han levde. Utan det är vad som uttrycks i texterna. Men som till exempel i den här jazzkossen som jag diskuterar, så kan det bli intressant att veta vad han hade för tankar om sexualitet och så här själv.
Ja, alltså Jazzgossen är en kuplett från 1922. Den är ju ironisk och beskriver ju någon sorts samtida subkulturellt skikt, det vill säga någon sorts Östermalms baserade jag lever på pappas pengar gossar som tycker om att gå på att liksom strosa och visa upp sig på Östermalms gator. Och de är också klädda på ett specifikt sätt som ju beskrivs väldigt detaljerat i sången i frågan. En byxa som en rak kniv vass och mockaskor har han på sig och hans hobby är att dansa jazz och så.
Ja, då kommer det en gång med en byxa som en rak kniv vass. Mockaskorna har han på sig, det hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidigen, han ler i mjölk. Han är själv som lilla min.
De hade också så här smårutiga långrockar. Det tror jag inte framgår av kupletten, men när den sen har gjorts i diverse musikalfilmer och så. Hasse Ekman gjorde en film som heter Jazzgossen. Då har de också på sig sådana här smårutiga rockar. Och det var väl en subkultur som varade i några år, skiftet 10-20-tal. Men han beskriver ju de här människorna med någon sorts utifrån blick och med Karl Gerhards patenterade ironi. Men man anar ju också att han är en av dem. Att han har ganska bra koll på alla detaljer, på intern jargong. Han kan ju den här subkulturen. Det blir en sorts lek där med att när han presenterar den här för en större publik så låter det för dem som att han driver lite kärleksfullt, medan han i själva verket kanske bara blinkar till dem.
Precis.
Man och man emellan. Och den texten är sen kryddad med vad de flesta idag väl läser som queer-referenser.
Ja, alltså den har ju blivit det väldigt mycket, att den tas upp i Allsång på Skansen, till exempel av Ola Salo, som gör en väldigt queer version av den.
Jag läser gamla romaner som är så tråkiga så.
Den är ofta återkommande i queer, gaykörer och...
Ja, men en modern publik har ju ganska länge valt att läsa den som en ganska gay sång. Alltså vi väljer när han sjunger att tuff på sina ögonlock och i små synkoper vippar hans lilla stjärt. Och framförallt kanske på sitt lilla bakverk frossar.
Uh-huh.
Men som modern människa tänker man, men fast det där måste väl vara oavsiktligt för att så tydliga... Det är ju explicit, men förmodligen så var det ju inte det. Alltså dåtidens publik, det gick 5 meter över huvudet på dem. De kunde inte föreställa sig att det här överhuvudtaget existerar. Men jag har svårt att se det som någonting annat än Karl Gerhards blinkning till sina kamrater.
Jag har ju nu valt att göra 3 stycken olika läsningar av texten. Då börjar jag ju i den allmänna, som ju är den vi har beskrivit precis, att det... Ja, och det man gör sig lite rolig över de här jazzgossarna. Men så kan man också läsa den i en mer queer-läsning. Om man tänker att med rytmiskt vaggande höften vi gossar gör vår entré. Det är alltså rytm och det är, hållningen är något blasé. Blicken jag trötta små löften. Och då tänker jag, men är det det som är den här vaktparaden? Det är de som beskrivs där som lite trista. Sen kommer den här jazzgossen. Det är den som är den roliga, den som alla vill vara. Att man börjar där istället.
Men får du lov att göra en sån här subjektiv, fantasirik tolkning? Jag vet ju vad svaret är. Man får göra vilken tolkning man vill. Men det, alltså texten börjar med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör vår entré. Vår byx har press, vår vrist noblesse och vår hållning är något blasé. Jag kan ju inte få det till att det är orkestern som, har, som ger trötta små löften. Utan för mig så är ju även det är jazzgossarnas blickar som ger trötta löften. Alltså, det hänger ihop, de är ju sådär depraverat blasé. Alltså, det är ju överklassens syn på omvärlden. Jag är 17 och jag har redan sett allt. Varför är det värt att leva vidare? Alltså, det finns en sån här oerhört teatraliskt drama queen-aktigt över det ju.
Mm.
Så att för mig är ju även i en queer-läsning så är det ju jazzgossarna själva som har den trötta blicken.
Ja. Så kan man.
Sen får man ju tolka som man vill.
Ja.
Det ligger ju i tolkningens natur.
För det är som jag tycker är intressant när man bara splittar upp det helt och hållet. Och tillåter sig att byta jag-person under sången. För sen kommer det, jag läste gamla romaner som är så tråkiga så. Att mannakraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Usch. Den allmänna läsningen skulle ju tänka att det här uschet är ironiskt. Men om man då skulle kunna tänka det här uschet som ett... Ja, den här Jasko som tycker faktiskt att de maskulina idealen är usch. Man kan göra så.
Ja, men fast det tycker jag är den självklara läsningen.
Jaha.
Alltså vi får tänka det här i 20-tal. Alltså man håller ju på att omskapa könsrollerna väldigt mycket. Alltså 20-talet är ju ett väldigt fritt decennium där man börjar ställa gamla föreställningar på ända och... Flappen, alltså den kortklippta kvinnan, hon med bobbat eller kinglat hår som röker cigarett och går på cocktailpartys och dansar Charleston, dyker upp på scenen och så här. Att den här unga subkulturen då, jazzgossekulturen, de ifrågasätter sina fäders högburna mansideal där en man är liksom rakryggad och krigisk. Alltså, du behöver inte gå så himla långt, alltså, i slutet på 1800-talet så kan man ju läsa götisk litteratur där olika unga män de hyllade verkligen vikingen, de hyllade karolinen, de hyllade militären, soldaten. Det lever kvar långt in på 10-talet när det också är ett brinnande krig. Men sen efter det kriget, man står och räknar Europas alla lik, så börjar folk tänka det kanske inte är ett så festligt ideal, det kanske inte är så konstruktivt att alla män förväntas vara ha stiff upper lip, inte ha något känsloliv och vara militäriska.
Mm.
Så att jag tolkar verkligen det som att i den här versen där Kalliär lite osökt börjar berätta om gamla romaner och om ringbrynjor, att både han och jazzgossarna tycker att det gamla mansidealet ledde till en återvändsgränd.
Ja, så kan man tänka.
Nej, men jag har aldrig kunnat läsa den på något annat sätt faktiskt. Alltså, tänker du dig att dåtidens publik...
Ja, nej, jag avbryter det.
Ja, men, det får man.
Ja, alltså, i den
nej, om någon får man lov att avbryta, för att jag gör inget annat än avbryta mina gäster.
Jag märker det.
Ja.
Jag tänker att i den mer allmänna första läsningen, om vi ska kalla det, så är det ju ett mycket mer parodierande över Jaskosen tankar kring de här gamla romanerna och gamla idealen. Men i en annan, mer queer läsningen, så man ska uttrycka det så, då är utgångspunkten att Jaskosen, det är den som har rätt. Det är den som är den som är...
Som har hajat grejen.
Ja, och det är den här trista vaktparaden med mässingsmusiken som bara följer rytmen hela tiden. Och i små synkoper vippar hans lilla stjärt. Och en synkop, det är ju att rytmen halkar ut lite. Så, och det kan man också tolka som ett lite mer, man vågar gå utanför gränserna. Så här. Man får ju verkligen, jag hatar det här uttrycket men nu säger jag det, se det med queera glasögon.
Mm. Men vad jag menar är att jag har svårt att läsa den texten med någonting annat än queera glasögon.
Mm.
För mig är den stora intellektuella utmaningen snarare att försöka förstå hur en helt ordinär svennebananpublik anno 1922 kunde höra den sången och inte höra alla de, för mig då, helt uppenbara queera referenserna.
Jag tror att det blev någon, så som Carl Gerd ofta gör, det blev att man, haha, titta på den, skratta åt den. Ursäkta ni alla som fortfarande finns som har sett han, men att de inte förstod att det är ju de han driver med som inte förstår det här. Att den är queer från början. Det är den, så precis som du säger. Så
ja.
Jag är helt med dig. Att det är en utmaning att tänka hur de kunde. Men jag tror att det blev bara en ren sån, ja, det är precis så det är. Så fånigt är det. Åh, vad tramsiga de är, de här jazzgossarna. Vad bra att han skriver någonting. Precis som man idag ibland kan inte förstå ironin i vissa politiska texter som sedan tas an av Sverigedemokraterna, de är precis tvärtom. Att man inte kan förstå. Ni var jättehemsk liknelse här, men man
liknelsen var begriplig och jag förstår vad du menar. Och sen tror jag att den där då svennebananpubliken 1922, jag tror inte de hörde alltså bögreferenserna överhuvudtaget.
Mm.
Utan vad de hörde, tror jag, var en sång som gör sig som lustig över och som pekar lite finger åt några sprättar som går och visar upp sig på Sturegatan och på Kungsgatan och så. Någon som gör en iakttagelse, en spaning. Har ni också noterat de här figurerna? Vad fåniga de ser ut.
Mm.
Ja, jag är rätt kollärad, sa de.
Yeah.
Medan de jazzgossar och jazzgossesympatisörer som satt i publiken låg självironiskt åt det, samtidigt som de hörde just de här liksom kodorden, signalorden, blinkningen till de invigda. Just det, du vet vad vi gör när vi träffas.
Mm.
Alltså så tolkar jag det.
Mm.
För att jag hävdar, utan så för mycket ödmjukhet faktiskt, att för att man överhuvudtaget ska förstå och ta till sig kulära så måste man inse att det han var mest trogen under hela sin karriär, det var ironin.
Ja.
Det vill säga tvehågsenheten, alltså jag tycker så här, men jag tycker faktiskt också så här, och jag passar på att säga båda sakerna samtidigt och plocka poäng på båda lägen och också göra båda lägen lika arga.
Ja.
Och jag tror han aldrig mådde så bra som när han hade alla emot sig.
Nej, ja, jag är med det.
Jag vill ju också bara skjuta in att Ola Salo var ju inte den första som plockade upp den. Det gjorde ju Magnus Uggla redan 77.
Mm.
På, vad ska man ta livet av sig för om man ändå inte får snacket efteråt, plattan.
Yeah.
Och det var ju några år, alltså när Uggla började med Om Bob och Viking och sen Livets teater, så var han ju väldigt Bowie-inspirerad. Och Bowie jobbar ju mycket med androgynitet och oklar könstillhörighet. Och, och var ju inte minst väldigt inspirerad av 20-talets queera cabaret- och burlesk-scen i Berlin. Och det plockar ju Uggla upp. Han har ju själv vittnat om att han fick någon sorts aha-upplevelse och kände att Carl Gerhard var en i hans gäng när han noterade den här frasen. De har tuff på sina ögonlock. Det har ju vi med.
Mm.
Det har ju jag och mina glitterflickekompisar när vi hänger på vickan. Så gjorde han ju den då hade han ju gått över till att göra mer någon sorts, det som då ofta kallas blöjpunk eller dagispunk på den plattan, så den är ju mer punkarrangerad, alltså musiken är ju inte i sig har ju inte alls det där glittriga, glamrockiga som hans Bobo Viking-platta hade några år tidigare.
För han har ju också gett ut 2 skivor med bara Carl Gerd. Och då började jag lyssna på hans egna alster efter det. Vad är den här? Vad heter den? 8? Nej, Jag mår illa. Det är den jag menar. Den är ju en direkt kuplett, skulle jag kunna säga det som.
När den kom 89 så sa han att det här är första gången sedan Carl Gerd som någon gör en populär, en poplåt som på det viset kommenterar det omgivande samhället och namnger folk.
Ja.
Och där är han nog rätt. Jag kan inte komma på några motexempel alltså på popmusik som på något vis alla Carl Gerhard, alltså det här namndroppandet som jag Morilla bygger på, det är ju såklart, och det var Uggla helt öppen, men det är ju direkt inspirerat av Carl Gerhard.
Ja,
visst. Det är, hans sång är ju ofta någon sorts närmast katalogarier och så här. Där är han och där är hon. Och hon går på det stället och hon har min sannsätt där. Alltså det är ju nästan som en skvallerspalt väldigt många av hans texter.
Ja.
Och detta plockar ju, precis, särskilt den delen av Carl Gerhards texter plockar ju Uggla upp till den. Jag mår illa.
Illa, illa. Jag mår illa. Då två finska systrar inte kan stå stilla. När jag ser orum upp i mässan fria till Sofia mår jag riktigt illa. Jag mår illa. Då Lotta Engberg står i rasset vid sin villa och att se Körberg överlägset gesa med pudrad näsa får mig att må illa.
Sen så ska, kan man kanske säga att jag tror inte Carl Gerhard hade skrivit jag mår illa.
Nej.
Det är lite för explicit. Lite för brutalt. Lite för lite elegant.
Ja, precis. Det är ju ingen tvekan om vad, tänker jag i alla fall, om vad Uggla tycker om allt det här. Men,
han lägger ju en pizza och går ut. Det är svårt att tolka som att egentligen gör han inte det. Han är ironisk. Det är klart att han inte mår illa av en sån skitsak. Han bryr sig inte om vad Bruno, Malou och Casimir. Han bryr sig inte om att låta Engberg stå i raffset vid sin villa. Varför skulle han bry sig om det? Ja. Varför mår han illa över att fröken Christer snubblar till och råkar spilla? Mm. Alltså, man kan tolka, men då stretchar man tolkningsbegreppet väldigt långt. Alltså, det är ju någon sorts påhopp på en kändisvärld som han just då tydligen mådde väldigt illa av.
Ja, precis.
Av allt att döma. Men min karriär har ju funnits alltså, vid Ugglas sida genom hela hans karriär.
Mm.
På 80-talet, 87 någonting, så kommer ju det här tv-programmet Jakob Stege med Jakob Dahlin, som vi har nämnt i den här podden tidigare, som ju verkligen var någon sorts så här grundkurs i gaykultur. Det är After Dark i drag, det är de stora bedagade diskodrottningarna, det är primadonnor, och det är som Jakob Dahlin i olika tajta utstyrslar. Och sen så kommer då som Magnus Uggla och gör Carl Gerhards katt bland hermelinerna i drag.
Jag har skådat bättre dagar, skild av lotsvans född från hässen, av den gamla östermalmska ädelaristokrati. Men jag är inte den som klagar, fast jag vet att min noblessen är det slut, till nu regerar Gud i klagan. Parveny i det slott där ädeladel höll taffel för paladinerna, där sitter nu resor som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna. Och det är min sann inte bara där.
Och då kan jag säga att Magnus Uggla var liksom det mest heterosexuella inslaget i Jakob Stege. Och det gjorde han ändå, säg så, queer han bara kan.
Ja, för det är också en rätt rolig grej att Carl Gerhard älskar ju att han sminkar ju sig alltid själv. När han, och det är ju... Han tyckte ju så himla mycket om att klä ut sig. Och det var ju både till män och kvinnor och tanter och farbröder och kungar och allting liksom. På det sättet så är det ju, han är ju också en gestalt för det här drag queen. Han blir ju en symbol för det också. Finns ju när han klär ut sig och sminkar sig till Pauline Brunius. För man får följa då, det är i det här programmet Civiliskaren kommer.
Som gjordes av SVT tidigt 60-tal, tror det.
Ja.
Och Falk kanske, vi har nämnt det tidigare i den här podden.
Och Falk och sändes på Valborg eller något sånt. Men då får man följa när Carl Gerhard sitter och sminkar sig till kvinna liksom. Och det är så väldigt skickligt gjort hur han tänker kring hur dragen ska vara, och det blir så väldigt naturligt. Han blir verkligen hon. Och det tänker jag, det skulle vara roligt att veta lite mer om vad det fanns för tankar bakom det.
Jag ska bara snabbt skjuta in att Pauline Brunius var ju alltså på sin tid en remarkabel kvinna. Hon var Dramatenchef, och innan dess så drev hon diverse teater ihop med Gösta Ekman den äldre, som för övrigt också hade någon sorts bisexuell aura omkring sig.
Mm.
Det lär för övrigt ha varit så att när Gösta Ekman bjöd upp Fatima Ekman det vill säga Fatima Gerhard som hon hette vid tillfället, adoptivdotter till Carl Gerhard. Då kunde jag steg man fälla repliken: jag tror att min farfar och din pappa har haft något fuffens för sig. Mm. Det är väldigt få som kan fälla den repliken. Det är väldigt få som hittar den kvinnan, mannen, som man kan säga den repliken till. Men Pauline Brunius, hon var ju alltså Dramatenchef och verkligen en sån här kvinna som syntes och hördes och som alltid hade den dyraste och mest flamboyanta klänningen på alla premiärer och sådär. Mm. Som hon lät sig upp då på NKs franska avdelning. Men det här Pauline Brunius-numret första gången skulle göras på Melodi Lambeth Walk, va? Då visste ju Carl Gerhard att Pauline Brunius skulle sitta i publiken. Och han kände ju såklart också skräddarna på NKs franska. Mm. Så han frågar ju: vad kommer Pauline ha på sig på premiären? Och sen lät han ju sig upp en exakt likadan klänning. Så Pauline Brunius sitter alltså i den här klänningen i publiken. Och så går ridån upp. Och så stiger Carl Gerhard ut sminkad som Pauline Brunius i exakt likadana kläder. Vilket ju också alla i publiken, premiärpubliken, det Stockholm som rör sig, har noterat. Mm. Det måste ha varit extremt effektfullt.
Hej! Och vem är representativ både i konst och sällskapsliv? Skunk och kanin. Ja, det är Pauline. Hej! Jag har spelat, jag har läst, jag för Riksteatern rest. Så vem har rutin? Ja, det är Pauline. Hej!
Och det är väldigt talande för Carl Gerhard, alltså, det här, han njöt ju av den bitchigheten, eller det, han visste ju att Pauline ville ju synas och höras. Det finns ju någon historia om, jag tror det är Pauline Brunius son, vad han nu hette, har vittnat om att han en gång kom in på hennes kontorsrum på Dramaten och det stod hon uppflugen på en pall och satte på läppstift på det stora oljeporträttet av sig själv, fyllde i så att det skulle vara liksom lite starkare så att hon skulle synas lite bättre. Så det här var ju en människa som ville ståta med den mest unika premiärstassen. Och det känner ju Carl Gerhard till och älskar liksom att sticka en liten sylvass nål i detta. Mm. Det tror jag också, för att förstå Carl Gerhard, för att förstå vad är det här? För det är ju inte helt lätt för ett modernt öga att ta sig igenom de här ordgirlangerna, de här liksom tiraderna av hänvisningar både hit och dit, både till dåtiden och till den ännu äldre dåtiden. Men för att förstå Carl Gerhard ska man dels förstå att han var ironiker och dels att han var en retsticka. Mm. Han såg som sin uppgift väldigt mycket att strö lite attiskt salt i den borgerliga självgodheten. Mm. Han ville göra det. Han ville trycka in den här pinnen i myrstacken och bara liksom, inte slå sönder myrstacken, men bara liksom se vad som hände. Tvinga myrorna att röra sig lite grann i en annan riktning. Mm. Det var nog en drivkraft i väldigt hög grad för honom.
Ja, visst. Och samtidigt som det väl också var, om man blev nämnd av Carl Gerhard i en kuplett, det var ju något av det finaste man kunde bli på något sätt.
Ja, jag vet inte vem det var som sa det, men det är också sånt där känt citat att borgerligheten gick på premiären för att få en blåtira och sen gick de backstage för att få blåtiran signerad.
Mm. Precis.
Och det är klart att det var så att det fanns ett samspel. Mm. Och det har ju alla satiriker och parodiker även efter Carl Gerhard vittnat om. Helt apropå till exempel, som på 80-talet gjorde helt apropå nästan hyperaktuella sketcher, en halvtimme nyhetsaktualiteter varje vecka där de ju väldigt mycket parodierade och klädde ut sig och var Birgitta Dahl och var Kjell-Olof Fält och så. De lär ju fått brev från Hagge Geigert som då hade gäst hos Hagge i tv, som också var som en stor tv-show. Varför gör ni inte roliga över mig?
Snedtänkt. Om vi får byta en sång till en annan sång bara lite snabbt, så finns det en.
Åh,
tack. Det finns en som heter På det gamla beprövade sättet. Det finns inte ett kök där man hackar en lök på det gamla beprövade sättet. Och så är det Kajsa Varg och så. Det var mycket bättre för helt enkelt. Sen så kommer en till vers. Och den handlar ju helt enkelt om fortplantning. Både bracka och präst tycker att det var bäst på det gamla beprövade sättet. Men det där med ett bi och en blomma har vi kommit över numera med lätthet. Det är härligt med smek, men på vart apotek omkring amor man ny mer än lov gör. Och istället för man, varje ung man nu kan, bli förlovad och gift med ett provrör.
Allt det där med passion, kärlek, hoppsan och tron, det ska utbytas helt idealt mot en babyfabrik utan någon erotik. Det att älska är fasligt banalt. Om det inte sker vilt, allra helst homofilt, det är sorgligt, men faktiskt jag sett ett kärlekspar igår kväll där han var sexuell på det gamla beprövade sättet.
Den är en typisk sån som jag har funderat länge på. Med tanke på det här att inte veta vad Carl Gerd själv egentligen tyckte. Men att det kan inte vara relevant heller.
Nej, alltså vad han gör här, det är ju också en sorts samtidsanalys. Han ser sig omkring i världen. Han börjar ju med att titta på det banala, det icke-tabubelagda. Nu tittar vi på köket här. Där det fordom stod en kokerska, där finns en olika maskiner som gör detta. Och sen så är det ju en rolig koppling att även det sexuella har vi nu med laboratorium till.
Mm.
Det är ju nästa steg. Det är ju samma som i Öskefyrats nere vid Piteå älva.
Mm.
Där de ju räknar upp olika saker som vi kan göra själva i Piteå. Vi behöver inget systembolag nere vid Piteå älva. För läskedrycker av alla slag, det kan vi göra själva.
Mm.
Och vi lever och älskar som vi gör.
Nere vid Piteå älva, och det professorerna gör i rör.
Det kan vi göra själva.
Mm.
Det vill säga, vi kan ligga med varann. Vi behöver ingen jävla Stockholmsprofessor som står med något ägg och någon spermie. Utan vi klarar oss, baske mig. På det gamla beprövade sättet.
Mm.
Och man måste nog läsa in både i fallet Carl Gerhard och i fallet Öskefyrat någon ironi.
Ja.
Men jag tror ju inte att publiken som mötte den här sången första gången satt och letade efter så här för många undertexter.
Mm.
Utan de hörde nog bara ordet homofilt och fick någon sådär liksom fnitterchock. Oj herregud, han sa liksom ett, han bara liksom antydde att detta överhuvudtaget finns.
Mm. Jag tänker att det är ju lite som det vi var inne med Jaskorsen innan, att ja, vad bra att du skriver det här, det är precis så vi tänker. Åh, vad mycket modernitet det ska vara hela tiden och provrör och blablabla. Men även att, som du säger, med det här lilla kittlande som bara var kom det ordet ifrån?
Man ska komma ihåg att alltså, revytexter i allmänhet i alla tider har varit ganska reaktionära. Alltså, när du ska göra dig lustig över en modern företeelse så är det ju väldigt svårt att göra det och vara proden. Alltså, om du går och tittar på en modern revy 2018 så kommer man ju ta upp sådär iPhones. Nu för tiden sitter alla och tittar i sina iPhones.
Mm.
Eller så kommer de att ta upp Tinder. Man kommer att ta upp diverse moderna företeelser. Och det är lite svårt att skämta om dem och vara för dem. Alltså, när du skämtar om något så upplever och uppfattar de flesta det som att du också någonstans kritiserar.
Ja.
Det måste inte vara så, hävdar jag. Men jag tror att det är den läsningen som en publik spontant gör. Ah, på pricken. Exakt så sitter min fru också och tittar i sin iPhone när jag vill prata med henne.
Mm.
Sådär va? Visst. Det är kanske svårt att göra ett nummer där man visar hur användbar en iPhone faktiskt kan vara.
Mm.
Det är svårt att se. Var är det som den komiska infallsvinkeln på detta? Att, att man kan, det finns jättemånga appar som man kan ha nytta av i livets många skeden. Det är inte humor. Mm. Du måste liksom hitta en kritisk vinkel för att det ska bli lite kul.
Mm.
Jag tror till och med att människor idag skulle kunna uppfatta en del Carl-Gerhard-texter som homofoba.
Ja.
För att man inte förstår att han överhuvudtaget nämnde ordet. Mm. Att han gav ord på någonting som var ett stort no-no, ett stort hysch-hysch. Någonting som vi anar finns men som vi absolut aldrig någonsin ger ord till.
Mm.
Var ju, vill jag hävda, subversivt i sig.
Mm.
Sen säger ju inte han någonting om vad han själv står. Texten går väl att tolka som att det finns en smula bögskräck i den kanske.
Mm.
Men då tror jag man återigen glömmer att ta på sig rätt glasögon om man ser det så.
Snedtänkt.
Men tillbaka till queer-tematiken hos den gode KG.
Ja, för det finns ju också, om man då ska verkligen utgå från queer-teori och queer-aktivism som det hänger ihop. Då är det just detta att det finns en av de största inom queer-teorin, Judith Butler. Och hon nämner just parodiering som ett sätt att ta tillbaka det. Alltså att det som pratade inledningsvis om att man ska inte hålla på och undersöka det homosexuella eller vad det nu kan handla om, det som är det avvikande enligt normen, utan man undersöker normen. Vad är det som är fel där? Och i det så finns det också ett sätt att parodiera och ägna sig åt subversiva handlingar. Om det är så att vi parodierar de här jazzgossarna med sina små medier tillräckligt länge, så blir det subversiva handlingar som gör att vi kan ändra normen liksom. Och det skulle man också kunna verkligen läsa jazzgossen helt upp och ner. Så att det är en parodiering det handlar om, men det är på jazzgossarnas sida återigen liksom.
Mm.
Och då blir det ju aktivism av det helt och hållet.
Jag gissar att Karl-Ehr har nog inte såg sig som en aktivist. Nej. Hade du frågat honom, nå, Karl, eller Herr Gerhard som man vill titulera honom, ser du dig som en aktivist, så hade han, är jag ganska övertygad om att han hade slagit ifrån sig, att han någonstans ansåg att det låg i hans uppgift som underhållare och kommentator att inte vara aktivist. Samtidigt var han ju onekligen det under andra världskriget. Han är ju ganska tydligt markerade ett antinazistiskt engagemang. Men jag tror, apropå just andra världskriget och nazismen och den ökända hästen från Troja, man kan kanske se det lite grann som en trojansk häst. Att han smög in i någon sorts mainstream-kultur, eller en kultur som var till för ett högre borgerskap i väldigt hög grad. Det är svårt att säga hur folklig Karl-Ehr hade varit. Ja, han var ju väldigt stor, särskilt i Göteborg. Göteborgarna älskar honom ännu lite mer än stockholmarna. Och hans revyer var ju inte bara att han stod och drog de här timslånga kupletterna och alla de här namnen. Utan det var ju också, det var ju rena liksom buskisfigurer som drog vitsdialoger. Och sen så var det färg och form och prakt och ballett. Jag tror det var lite dyrare att gå på en Karl-Ehr-föreställning än på en snittföreställning i Stockholm.
Mm.
Men ja. Aktivist, alltså på gayfronten, det kan man väl hävda, man får väl fortfarande lov att tolka som man vill. Jag tror inte att han själv såg sig så, som sagt. Och jag tror, fast samtidigt, alltså det här vi pratade om lite inledningsvis, att ska vi sitta här nu liksom 50 år efter hans död och gräva och kolla hur bögig var han egentligen och så här, alltså är det vår uppgift? Ja, då tycker jag man kan också vända på det och säga att ja, det är det. Alltså att i efterhand ge honom rätt att vara den hela människa som samtiden inte riktigt tillät honom.
Ja, visst. Jo, men det är den tanken jag också har slått av, att det är det att göra honom till en hel människa. Och jag tror att det är det också som det är det sällskapet som finns nu. Att det är den bilden sällskapet också har. Att det blir relevant av den anledningen. Det är väldigt roligt att öppna upp en sån, alltså det här är ju liksom mycket av hans signaturmelodi. Och så här, de spelar den om han kom in på någon restaurang någon gång och det satt ett band som spelade, då var det ju den som kom in, bara för att han kom in i lokalen liksom. Han var förknippad med den. Och i många fall så kanske man inte har, som man ju gör med sådana här signaturmelodier till olika artister, man glömmer bort texten, vad är det den handlar om. Och därför är det väldigt kul att öppna upp en sång på det viset och ta hjälp av lite andra teorier som kanske inte man har tagit hjälp av innan. Och det kan jag tänka, det finns många fler av hans sånger som man kan göra det här med.
Ja, det är ju långt ifrån inte den enda Karl-Ehr hade kuplett som någonstans leker med könsrollerna och så. Hans lilla handarbete är bedårande.
Ja, precis.
Som ju är väldigt spännande i det att den handlar ju till att börja med i alla fall om Gustav den femte just, som ju är en kung. Och idag är väl Gustav den femte lika outad som Karl-Ehr hade.
Ja, just det.
Det tror jag inte ens det mest homofobe royalist ställer upp på, att Gustav den femte inte någonstans var intresserad av män.
Mm. Men, och att brodera kanske inte är det jättemaskulinaste man kan göra med en heteronorm liksom så.
Nej, det var inte heller då på något vis maskulint kodat. Och jag gissar att folk ute i stugorna höjde ögonbrynen lite grann åt att kungen sitter och broderar. Samtidigt så var han ju så långt ifrån dem att de tänkte att det är väl sånt de gör, de där förfinade kungligheterna.
Men jag kan inte uppnå samma skicklighet som hans majestät. Hans lilla handarbete är bedårande, men jag vill mena att det vill hans, får han till.
Hans sista kudde är av den art att den ska skänkas till prins Lennart när han ska gifta sig med fröken Nisfrant som säkert ska meddela Stomberg att hans lilla handlar.
Så den har du, sen har vi en som heter Han är någonting mitt emellan.
Mm.
Där är redan titeln ju.
Ja.
Antyder någon sorts gränslandskap.
Och det är ju återigen det här ironiska. Idealen växlar fort från dag till dag. Det som förr var obehag är ny behag. Fordom sägs det fanns det något som hette män. Nåja, släktet är ju inte utdött än.
Han är ej gosse och inte flicka. Nej, han är något mitt emellan. Det ena mest, det andra sällan. Det är just konsten här på jordens ring. Att vara allting och ingenting.
Det här beskriver ju uttryckligen någon sorts queerkultur.
Mm.
Men han gjorde det med ironiker och sätt att jag bara konstaterar faktum. På något vis skickar jag med en hälsning till publiken. Lägg ni skrattet där ni tycker att skrattet
ja,
är.
Ja, visst.
Det är ju också en sån text som man kanske idag, eller många kanske hade läst som en sorts promaskulin världsbild. Att det är fel på den här människan som ja. Är någonting mitt emellan.
Det handlar ju mycket om vad man själv har för värderingar och bild av sexualitet och genus och kön. För vilka tolkningar som görs. Och vad Karl Gerhard kommer stå för i framtiden och allting. För jag tror även idag så finns det många som tänker att han gör sig rolig över homosexuella.
Ja,
eller de som är något mitt emellan. Liksom.
Alltså idag tror jag att pendeln har svängt åt andra hållet. Att idag står folk som är då liksom förment homovänliga och anklagar honom för att vara homofob. Utan för att de inte kan läsa av skikt. Då så skrattade säkert många gott i tron att ha, där satte han dit de där jävla tösapågarna.
Mm,
eller hur man uttryckte sig.
Visst.
Ja, men det är väl ett intressant arbete alltså inom Karl Gerhard-sällskapet där du alltså är vice ordförande.
Ja.
Mm. Är man överens om hur man ska se Karl Gerhard där?
Inom styrelsen så känner jag att det är en väldigt enstämmig bild. Det är att höja upp det politiska och det är att, som du så fint uttryckte det faktiskt, göra honom till en hel person. Att ta fram det homosexuella eller bisexuella eller vad det nu handlar om.
Det är queera.
Det är queera, precis.
Jag säger det igen, så har vi sagt det 25 000 gånger på den här timmen.
Och sen är det väl självklart att ett sällskap på drygt 200 medlemmar, det finns många olika tankar. Och så, jag har inte träffat alla. Men det bidrar ju också till att diskussionerna kan bli väldigt intressanta. Största delen är ju väldigt gamla människor.
Va? Jag blev chockad. Är det hög snittålder på medlemmarna i Karl Gerhard-sällskapet?
Ja, det är så, Kalle. Jag skulle väl säga så att sällskapet var ju ganska glada när jag kom in där och frågade om lite material till två uppsatser. Vilket så här, ja, kom in i styrelsen.
Nu när du ändå är här så har vi en vice ordförandepost. Den förre vice ordföranden. Han är död faktiskt. Det tog 10 år innan vi märkte det. Han har satt där borta. Jaha, ja.
Ja, men lite så. Och det ser jag också som väldigt positivt. Att det är ett sällskap som tror på ungdomen också. Så jag talar gott om detta sällskap. Gå med, vet jag. Du kanske redan är med.
Jag följer den gamla Groucho Marx-devisen. Att jag vill inte vara med i sällskap som vill ha sådana som mig som medlemmar.
Ah.
Jag håller mig neutral. Alla Karl Gerhard. Han gick ju visserligen med i Folkpartiet, men själv uttrycker jag att han gjorde det mycket motvilligt. Man undrar, okej, varför gjorde du det? Alltså, varför var det viktigt för dig att ändå göra det? Men det kommer vi diskutera i en framtida podd om Karl Gerhard och politiken. Den här podden kretsar ju, som ni säkert har noterat, kring Karl Gerhard och det queera. Matilda Magnusson,
ja.
Tack för att du tog dig tid på nytt.
Tack för att jag fick komma hit.
Det finns en Facebookgrupp, du som gillar sällskap, som heter Snedtänkt. Den kan man gå med. Vill man inte gå med i en grupp, vill man inte vara med i sällskap, är man den sortens människa så finns det en sida som man kan gilla. Andy Lundgren har snyggat till ljudet och mig kan man nå på helst bara positiv respons, @gmail.com. Nästa vecka ska vi prata om någonting betydligt omodernare.
Snedtänkt.